Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkomna till en derby-special. Det blir mycket HIF och en hel del Landskrona boys i det här avsnittet av HIF-podden. HIF vann ju med 2-1. Det blir mycket att ta hand om från derbyt och mycket att hantera i övrigt. Och det har varit värvningar i båda lagen och det är en hur spännande toppstrid som helst efter att halva Superettan är spelad. Välkommen tillbaka, säger vi till dig, Erik Persson. Och välkommen, Maja Svab, som har kört hårt hela sommaren. Och så är jag här. En trio som inte har setts på flera evigheter, känns det som.
Så är det. Jag jobbar, ni är lediga.
Ja, vi ska komma in på det där hur du har haft det i sommar egentligen, Marjan.
Det lät som jag har varit korsbandsskadad, typ.
Du är glidit på internationella scenerna ju.
Ja, visst jag. Ja, det var lite EM där. Jag saknade Superettan stundtals, det gjorde jag.
Ja, jag har saknat er och jag har saknat er som lyssnar på oss. Äntligen får vi podda igen och vi har så mycket att gå igenom från derbyt och lite annat också framåt slutet av det här avsnittet. Men först nu, Marjan, hur har det varit att tugga i sommar med alla matcher? Du har ju dragit ett jättelass här i fotbollssammanhanget.
Nej, men det ger ju extra energi och gör det lite lättare när vi har båda våra, så att säga, lag, derbylagen, att de går bra. Boys har ju överträffat sig själva. Och HIF har börjat tugga igång för att börja få ihop bitarna här. Vilket öppnar och börjar för en väldigt spännande och öppen och dramatisk höst här nu, där båda lagen har lagt en bra grund inför avslut, andra halvlek av Superettan. Det har varit kul. Det har varit en del. Man har sett olika spelare som har gått framåt. Man har sett spelsystem som har förändrats lite grann. HIF har gått upp och spelat med två anfallare ju. Eller det gjorde de väl inte de första 8 matcherna innan EM. Och det fungerar ju bättre och bättre, tycker jag. Och boys och sin sida spelar med, fortfarande med ett självförtroende, men har nu förlorat 2 matcher som de inte har gjort på, även om de har gjort det under Billy och Max, att man har förlorat 2 raka. Det har man kanske, men
jo, det har.
Ja, men det känns ovanligt att se dem förlora 2 matcher. Då ska det bli kul att se hur de reagerar nu på detta. Sen så är det som sagt för ingen kris eftersom det är nykomlingar och de säger själva att det är de där 35 poängen de i första hand ska skrapa ihop. Så att mycket positivt har det varit och bevaka de här lagen. Jag har sett ett par bra matcher också, både från boys sida där man har spelat väldigt bra fotboll, speciellt där inne vid uppehållet där när de vann borta mot Vasalund med 3. Det kändes bara som att varje gång boys gick in på plan så kändes det att de tänkte att det spelar ingen roll vad det som står på andra sidan, vi vinner det här. Och HIF då, som har en väldigt hög högsta nivå och har till exempel, tycker man då, att de har presterade liksom 4-0 mot Västerås borta, men jag tycker matchen efter man förlorar mot Värnamo, där spelmässigt är man bättre. Det är en av, tillsammans med derbyt nu, HIFs 2 bästa insatser under hela året. Och framförallt då i HIFs fall också, man vinner. Varför det är så förlorar de väl mot Akropolis nu i helgen. Men man vinner de här, så att säga, oglamorösa matcherna borta på ett skruttigt Skytteholm mot Vasalund. Som, ja, det är ingen glamour i det här, men man städar av den matchen. Och det är de matcherna som kanske mer betyder att HIF vinner än att man kanske vinner ett derby inför fullsatt Olympia när allt är tjo och tjim och det är lätt att tända till. Det är de andra matcherna man ska tända till i.
Så det har bra varit. Ja, det fick vi en heltäckande bild av sommaren, så då kan vi egentligen gå vidare från den och zooma in nu på det som var alldeles nyligen, nämligen derbyt, där det var två väldigt tända lag. Konstigt vore annat när de får möta varandra och får göra det inför publik. 4500 åskådare fick vara på plats på Olympia. Och som ni har sammanfattat matchen efteråt, så var det en bra fotbollsmatch. Erik?
Ja, Jörgen Lennartsson sa efteråt att det till och med var allsvensk klass på matchen. Och det kan vara lite svårt att bedöma, men det var en väldigt bra superettan match. Inramningen hjälpte såklart till. Det var... Jag fick faktiskt lite gåshud när lagen vandrar in på planen. Och då har jag ändå varit på ett EM-slutspel nyligen, men jag någonstans var detta... Jag har längtat efter den här matchen så länge. Och det var 3 år sedan de möttes på Olympia senast. Då var det så enorm klassskillnad. Det blev bara 2-0, men HIF seglade upp i toppen och till allsvenskan, och BoIS kapsejsade och fick börja om med allt vad det innebar. Och så nu var de här igen. Jag trodde att det skulle dröja längre. Jag trodde att HIF skulle vara kvar i allsvenskan och att BoIS resa uppåt kanske skulle ta lite längre tid. Så att jag tyckte det var en häftig match med många ingångsvärden, och jag tyckte den motsvarade mina förväntningar, för jag tyckte den var bra. Vi fick se fin underhållning.
Och så var det ett slumpmål, får man säga. Ja, det var ju en skaplig frispark av Brandur Henriksson, men där Amir Kadura var olycklig, och så blev det avgörande målet. Tillfälligheternas avgörande, kan man säga.
Ja, det började med att Somal Madjed, som jag tyckte var väldigt bra, tog en något onödig frispark när han var uppe med händerna på Adam Kajed, som också kommer från Allunda för övrigt. Och så vet vi ju att Brandur Henriksson har ett ruggigt tillslag. Han fick ju faktiskt inte till frisparken, på mark på mål, och nästan 10 gånger av 10 så plockar ju Kadora den. Men nu så blev det ett droppligt misstag som väl händer alla någon gång. Jag tyckte det var fint att se BoIS, men hur de hanterade det. De stöttade honom. Jörgen Lennartsson och andra HIF var också framme och tröstade honom efteråt. Och det, som sagt, någonstans kan det ju hända alla. Sen kommer detta bli mer ihågkommet, för det var ju derby. Hade det varit borta mot Vasalund och BoIS hade vunnit med 3-1, så hade vi inte snackat om det lika mycket. Så att, ja.
Jag tycker just det här är, som Erik nämnde, och det fastnade för mig, den här ögonblicksbilden när de efteråt, båda lagen och tränarna då liksom går fram och stöttar målvakten då, va? Liksom, det är också någon slags bra signal utåt att visst, under 90 minuter plus 6 minuter tillägg är det full fight ute på planen och sånt. Men efteråt så visar man empati och mänsklighet. Jag tror, tycker det, om vi bara ska ta ett sånt här sidospår, så tycker jag liksom det. Jag har tänkt rätt mycket, det är en fin ögonblicksbild från en fotbollsmatch. När spelare och tränare, ledare från båda lagen stöttar då. Efteråt kan vi vara liksom snacka som vanligt och vara mänskliga. Ute på planen så är det full fight om varje centimeter på planen i ett derby, såklart. Jag tyckte det var också, som sagt, jag hoppas att alla som var på plats också lade märke till det och tar det till sig. Det är lite grann så, det är ganska vanligt i andra, liksom i vissa sport och så, att man tar det. Rugbyn är väl också det man tänker på, att det är tufft och jäkligt hårt när det är match, men sen efteråt så, ja, men då är man ju, då sitter man ner och snackar ner matchen tillsammans, lag och ledare. För mig betyder den bilden väldigt mycket. Och sen ska vi inte glömma, okej, det målet, ja, det är, jag hoppas också att folk kommer ihåg de andra två målen, för det är två läckra mål man gör. Det är högklass på båda prestationerna. HIFs 1-0 mål med den snabba kontringen, nej, ni får man inte till att kalla det andra fotbollstermen.
Omställning, är det det du letar efter? Det är det ordet du far efter.
Eller alltså kontringsläge, omställningsfas. Nej, men de vinner bollen, Filip Olsson tappar bollen. Och sen går det väldigt fort när HIF slår om och löper. Har jag sett flera träningar nu. Liksom, han är ju ofta och nöter på de här inläggen. Så att 9 av 10, skulle nästan säga 10 av 10 inlägg från hans sida. HIF, det var länge sedan jag såg en inläggsfot från HIF. Och det är ett fruktansvärt anfallsvapen man har där. Som resulterade denna gången, som hade kunnat resultera i att Kajed gjorde ett mål till, som har resulterat tidigare under säsongen. Han leder ju assistligan såklart ju. Och sen volley avslutet från Kajed. Och sen har vi då Boys mål med Kevin Jensen. Det är lika fantastiskt det insticket från Zoomar är det väl, va?
Ja, det är det.
Liten, alltså man vågar spela in där det är tusentals ben som köttar i den värsta trafiken. Smeker in bollen, Kevin Jensen tar en skottfint, får den öppningen han vill i backlinjen och så är han iskall i avslutningen på då en Anders Lindegard som är faktiskt i en jäkligt bra form. 2 snygga mål, det tar jag med mig lika mycket som det där avgörandet, men visst, det är man kommer ihåg kanske.
Och typiskt boysmål också, de hade bollen i nästan en minut och drog isär motståndarlaget. Det har de gjort i 2-3 år nu, så att det är ingen slump att den chansen kom till. Och någonstans var det ingen slump att det var Kevin Jensen som satte den. Han söker sig ofta centralt in i banan och är ju väldigt, väldigt het för tillfället också.
Jag vill lägga till en detalj här om vi går till, eller en detalj och en lite mer än en detalj. Målet som HIF gör, ni lade inte märke till det när de ställde om, Marian. Att Rasmus Jönsson...
Eller inte, när de kontrade, försök. Ja, ja.
När de kontrade att Rasmus Jönsson var smart nog att släppa den mellan benen så att löper fick full fart framåt.
Rasmus som för övrigt var väldigt bra.
Ja,
Rasmus var väldigt bra hela matchen. Rasmus Jönsson gjorde sin bästa match på en evighet.
Ja, och han tog ett stort defensivt arbete också som jag såg i matchen. Men den andra då, saker som är lite större detalj, just att Adam Kajed, som ju fick starta den här matchen, fick förtroendet och satte mer namnkunnigt folk på bänken. Och sen då hans avslutning och hans första superettanmål, det är ju värt att nämna. Tycker jag i alla fall, men det är helt
tyst. Ja, absolut. Han har bara haft A-lagskontrakt i en månad och det kom ut uppgifter där precis innan från Expressen, tror jag, att Elfsborg ryckte i honom och så. Han har varit en lovande spelare ganska många år. Sen har man undrat om han kommer ta det där seniorklivet och komma upp till HFs A-lag. Vi har ju sett honom under vissa matcher under försäsongen de senaste åren. Nu så ser han ju ut som en superettanspelare, så att,
det som är spännande, såklart, det som är spännande med HIF nu är alltså att se hur han väljer att ställa upp i nästa match. Det är väl knappast någon som efter denna matchen har spelat sig ur startelvan. Jag tänker på dem som Kasper Widell bredvid Charlie
väldigt
Weber.
Väldigt stabil, han har ju knappt spelat någonting.
Ingenting.
Imponerande.
Går in och gör den här insatsen. Vi har pratat om Kajed. Vi har fortfarande, som jag tycker, lite synd att Assad har blivit in. Jag förstår att man kanske vill spela in Rasmus Karjalainen, men jag tycker med Assad får man ett annat spel. Och han är också en sån som behöver ha förtroende. Jag tyckte det funkade alldeles utmärkt med honom. Det började hända grejer, på tal om det man har sett under sommaren. Det började hända grejer mellan honom och Hurk.
Anthony, och det såg vi redan i Allsvenskan förra året.
Det såg vi där också, men jag tycker det är synd att det har fått ett hack, det där samarbetet kanske. För mig, jag förstår, där finns någonting, men på mig har inte Karjalainen, har ändå fått ett par chanser här nu. Jag förstår att man kanske vill ha fart på honom och spela in honom som han är rostig. Men du får ett annat spel med Assad. Pressspel och så.
Jag håller med. Och Karjalainen, som du är inne på också, han är ju rostig. Han har ju flera månader av skador här, det höll ju på att gå riktigt illa och Han hade ju varit aktuell för det finska EM-laget annars och så att han kommer ju i ett skede där han inte alls är i form. Och vi har ju kritiserat HIF för när de har tagit in spelare senast förra sommaren som inte har varit i särskilt bra fysiskt skick. Så att kanske att Kajalainen får börja vid sidan någon match och att de roterar lite där med tanke på att han inte är i topptrim.
Om vi varvar med lite boys-spelare här då. Kevin Jensen är nämnd. Jag tyckte att en spelare som ni har också nämnt, Filip Olsson, men då att hans passning där som låg grund till HIFs kontring inte var helt perfekt då. Så kändes som att boys hade behövt ha honom mer i sitt slag än vad han var i den här matchen.
Var det rätt många som i boys som kändes som vi pratade om det och vi har varit inne på det som var lite tagna av stundens allvar. Det var en stor match som många aldrig hade liksom spelat på den här nivån. Dessutom som Erik var inne på, erfarenheten. HIF, de här erfarna spelarna, HIF var verkligen påkopplade. Sådana som Rasmus Jönsson som kanske har gått runt och haft svårt att motivera sig i bortamatcher mot de mindre kända gängen. Helt plötsligt så ser han liksom, wow, det här är de matcherna jag brukade spela. Och då tänder han till. Och vi såg ju också de som var, som jag tyckte var påkopplade från minut ett i boys. Det var fan ta mig mittbackarna, ursäkta mig svordom. Men det var Murbeck och Vilstrand som var bra från minut ett, vann allt i luften, tog undan bollar. Målet, första målet, inte så mycket att göra åt. Jag tycker inte det är något försvarsmisstag, för det är väldigt bra mål. Under hela matchen tycker jag Murbeck, de plockar ju bort Anthony van den Hurk helt. Men då hade det behövts att spela lite längre fram i planen i boys. Hade haft den där dagen för fler än Kevin Jensen. För jag kände som att han bar hela offensiven i det här derbyt. Oskar Pettersson, Filip. Jag zoomar stundtals, han var bra också på en hög nivå. Men han är ju sittande mitt för Filip Otto som kom bort rätt mycket. Var han och alltså det hade behövts vara fler som steppade upp i andra änden av planen, om vi säger så.
Under delar av matchen så satt jag faktiskt då sökte lite grann i huvudet vad hade Linus Olsson, en skadefri Linus Olsson, medfört i det här derbyt. Han som river, är som en tanker, sliter och ganska målfarlig stundom också, som var i en bra form innan han blev skadad.
Jo, men är det med att länkningarna inte funkade med Filip Olsson och Otto, Filip Ottosson då, liksom det var bara Kevin Jensen, så blev ju också Hofse ganska isolerad. Hur många bollberörningar hade han? Och det hör ju till då också att HIF har givetvis väldigt bra spelförande första 30-35 minuterna. Men även när boys hade tryck, boys hade väl i alla fall sett under hela matchen hade de väl 20-25 minuter och HIF hade 30-35 minuter och resten var jämnt, så att resultatet går inte att säga någonting om. Men just i de där minuterna där boys var väldigt bra, där tyckte jag, inte där heller tyckte jag Hofse kom med i spelet. Så det var väl därför liksom det hade behövt vara fler Kevin Jensen, något den nivån som Kevin Jensen hade.
Vi kan ju dra lite siffror kring erfarenheten bara för att sätta det i perspektiv om nu någon mot förmodan har missat det. Jag kollade på antal matcher i högsta ligor. Det kan ha varit allsvenskan, isländska ligan, grekiska ligan, whatsoever, högsta ligan. Då har boys sammanlagt 73 matcher i högsta ligor. HIF har 1499. Och kollar man i, det är alltså hela trupperna, kollar man på derbyälvorna så hade boys 48 mot HIFs 956. Så att det säger ju ganska mycket.
Och det betyder någonting också, tror jag.
Kanske var det som skillnad. Fast å andra sidan, ja, en frispark som Amerikadora normalt sett tar. Vad det blev skillnaden mellan i poängfördelningen mellan lagen.
Alltså så som nu, jag har sett om matchen här nu och fått lite nya perspektiv faktiskt. Jag var lite så, ja, men ganska kritisk mot Boys första halvtimme och kände där och då i tisdags att HIF käkade upp Boys i princip. Och nu efter att ha sett om matchen så får jag ta tillbaka lite. Boys var inte så dåligt som jag tyckte där och då. De hade en 10-minutersperiod som var spretig och slarvig, men det var faktiskt bättre, så att inte alls orättvist att HIF vann med 2-1, men så som jag ser det nu så hade lika gärna Boys kunnat vinna med 2-1, eller så hade det kunnat bli 1-1. Det är min känsla nu efter att ha sett om det i alla fall.
Det är alltid lite risky här att tycka till, för det är två läger som ser sina lag med sina ögon. Men när jag såg matchen och såg den också i efterhand som jag hade bevakning på annat där, så tyckte jag att HIF hade betydligt fler, vad ska man säga, tre kvarts chanser som var nära att bli riktigt farliga chanser. Boys hade en jättechans till en snygg grej av Kevin Jensen igen och en jättebra räddning av Anders Lindegård. Så när jag summerade hela matchen så väger det ändå lite grann över till HIFs fördel, så att de faktiskt fick tre poäng eller tog tre poäng här känns inte helt fel kopplat till vad jag såg i matchen.
Ja, jag håller med, alltså det är vi nog ganska överens om, det vore märkligt, men att det skulle kunna tippat åt ett annat håll, det var väldigt nära, för att innan det här målet så har ju Boys jobbat upp ett momentum innan det här 2-1 målet HIF får, och där är min känsla att det här kan de komma undan med, Boys, trots deras första 30 minuter där. Och Kevin Jensen skapar just den här chansen när han får det inspelet och får väl inte riktigt ordentligt träff, säger han själv, när Anders Lindegård går ner och räddar. Så just i det läget av matchen var ju faktiskt Boys det bättre laget och hade tagit över och kopplat grepp. Men det målet, det är ju lite luften ur Boys där ju. Tyvärr, jag tycker inte man, forceringen får man inte till något speciellt, tycker jag.
Nej, man tog ju upp Norbeck ganska tidigt, 86 redan, men det blev ju inte. Man hade ju faktiskt Norbeck uppe på topp i, vad blev det, 9-10 minuter nästan. Men det
tycker jag att det är väldigt klokt och spelar av den, liksom, för tar mycket frisparkar, tar lång tid på sig på frisparkarna.
Och så. Ja, och där kommer erfarenheten in och den defensiva organisationen som vi har berömt under hela säsongen för HIF ställ. De är bra på det.
Sen ska jag faktiskt... Nu tar jag en annan svår fight här. Alltså, jag är ju inte helt överens med er två om betygssättningen på Brandur Henriksson. För jag tittade på matchen och såg att han låg faktiskt bakom det mesta i anfallsväg med hörnor, fasta situationer, offensivt sett. Så jag blev lite sådär, jaha, var han inte bättre än tvåa? Så jag tycker...
Tvåa är godkänt.
Ja, jag tycker han var bra i matchen. Även om jag tycker så, jag är ensam i hela världen tycker det, så tycker jag att ni var lite snåla med betyg på honom där.
Ja, det vet ju du, Hjelm, men det vet du också, Marianne, det vet nog fler. Jag tycker inte vi ska sätta betyg. Jag tycker det är ett jäkla otyg alltså, i mediebranschen. Jag förstår inte varför vi ska sätta betyg faktiskt. Men det ingår ju i arbetsbeskrivningen, så då får man göra det. När jag kollar igenom betygen här nu med så lite distans och sånt, så jag höll inte med om allt heller. Och då var jag ändå med och satte dem. Så att, det är fler betyg som vi kanske borde gjort annorlunda. Men det blir ju aldrig rätt hur man än vrider och vänder. Så att,
ja. Vi pratar ju rätt mycket om nu fasta situationer, men ska man jämföra inom mittfältarna som har fått rätt mycket kritik under, med all rätt, eftersom jag tycker balansen har inte funnits där på HIFs inom mittfält eller mittfältet överhuvudtaget, så tycker jag ändå liksom det är ändå Brandur Henriksson överglänses av Rasmus Jönsson. Det är möjligt att vi skulle höjt båda två ett steg, men att Rasmus var den bästa mittfältaren, kanske på planen överhuvudtaget, det, för mig råder det ingen tvekan om det, att han var den
ska ha det. Sen minns jag att vi pratade där, för man pratar ju alltid ihop sig om de här betygen och det är väldigt stressigt och de ska släppas på slutsignal och det är så många andra intryck och grejer som man tänker på. Men jag minns att vi pratade om att Boys, framförallt i andra halvlek, hittade in mycket bakom HIFs mittfält. Mm. Till Kevin Jensen, precis framför backlinjen och sånt. Och där och då är det ganska svårt att se vad det beror på. Då måste man liksom se om matchen. Beror det på Brando och Rasmus eller är det andra beståndsdelar som gör att, att Boys hittar in där som HIF då kan göra bättre? Så att
målet det, är också, det... Boys mål är också sånt där man hittar in bakom. Ja, hålet precis. Mellan backlinjen och centrala mittfältet.
Charlie Weber exempelvis, jag tyckte han var väldigt, väldigt bra. Sen fick väl han också bara en tvåa. Där kan man argumentera för att han gick bort sig på Boys mål. Och sen hade han någon annan där han stötte lite och blev bortgjord. Men annars, förutom de två situationerna, så kan jag inte hitta något fel direkt. Så han borde kanske också haft liksom högre. Och det, vi kan gå in och prata om alla spelarna här och så kan man hitta argument för att ändra betygen och ibland behålla betygen.
Men summa summarum, om jag ska sätta ett betyg på hela matchen, så blir det en stark fyra.
Ja, det håller jag med om. Och betyget på vår betygssättning, ett eller tvåa? Jag vet
tvåa,
inte.
Tvåa.
Den är godkänd alltså, okej.
Okay. Ja. Alltså, jag vill ju bara lägga till här att nu framställer jag mig själv som Victor Petter som att jag sätter bra betyg. Nej, absolut inte. Det är egentligen det enda jag ville säga var att jag tyckte Brandur Henriksson var ganska bra.
Han gjorde
eller
en av
bra,
sina
helt
enkelt. Han gjorde en av sina bättre matcher under säsongen. Det
så det
med.
Var inte någon kritik mot er så.
Nej, men vi får ändå beröra de här betygen för jag har fått lite reaktioner och det är ju hemskt när man ibland håller med om reaktioner. Jag hade så gärna velat stå för de här betygen. Men jag kan inte. Det är nog fel i mitt huvud. Men jag tycker det är så fruktansvärt svårt. Har jag fått slippa något här i världen så hade det varit krig och sådana grejer och allvarliga sjukdomar och betygssättning. Det är hemskt.
Jag står för varenda ett betyg jag satt under hela min journalistiska karriär.
Ja, det är
jag får
starkt.
Inte backa på ett enda.
Du har ett annat pannbind.
Och jag vill stryka under det för det här tycker jag är med betygssättning viktigt. Så att det är det var jag för.
Ja, det är fint.
Ja, jag är med på din linje. Jag tycker det är jättejobbigt och jag sätter fel många gånger. Så ja, vi lämnar betygssättningen där. Jag tycker det finns ett par saker till här att dryfta om. E-Boys, Erik Persson, Melker Heier tillbaka. Boys har ändå en slagkraftig trupp för att
bryta. Och snart Linus Olsson kanske.
Ja, precis.
Men det är ju väldigt ovisst där om jag har förstått det rätt. Nu tog man ju in en värvning som vi kommer återkomma till. Det finns en ovisshet kring Linus Olsson, Linus R. Olsson. Kanske inte lika stor som den som rådde med Filip Andersson, men det finns en...
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Ovisshet alltså. Vi vet faktiskt inte när han är tillbaka. Det måste
inte
vi...
som Erik Persson-fallet.
Ja, nej, där fanns det ju nästan ingen ovisshet i början. Fanns... Man är väl tillbaka efter några veckor med en sån enkel skada. Sen att det tog typ 4 månader, det är helt otroligt. Ja, jag vet inte vad som hände. Men jag menar, i Filip Anderssons fall, där visste man ju inte någon gång egentligen när han skulle kunna vara tillbaka. Jag tror att man är lite i det skedet också med Linus R. Olsson.
Men med den trupp man har här nu, även om Linus Olsson då inte är tillbaka, så finns ju alla förutsättningar för att det ska stanna vid 2 förluster och att det inte växer till en lång förlustrad här nu.
Ja, nu har man ju just bara Olsson på skadelistan och man har valt att behålla Viktor Ekblom som i vintras inte hade satt sin fot på hög nivå i division 2. Och sen gjorde han en väldigt bra IFK Malmö och nu fått lite superettan speltid. Och nu i derbyt så var ju Johan Rapp var ju officiellt med i truppen, men han värmde inte upp under matchen, så att han, det måste ha betytt att han var 19 man. Och Johan Rapp har blivit berömt under hela året, så han var alltså 19 man i en sån här match. Niklas Nilsson och Pasi Kruden, som ändå fått en del speltid, var inte ens med i truppen alls. Så att, det säger väl en del. De har ganska många namn i den truppen och som sagt fyllt på med en spelare till. Så att, sen kommer den ju inte vara så här skadefri liksom under hela hösten. Det kommer ju dyka upp grejer, avstängningar och sånt.
Och i HIFs fall, jag tittar på bänken, Viktor Lundberg och Vladislav Krejda. Han har ju suttit där ett antal matcher som... Ja, här under sommaren också. Nyförvärvet som kom in då. Det är ju två namn som kanske på förhand när säsongen drog igång man kanske inte såg skulle sitta där. Och nu, ja, kanske, inte de, nu kanske de inte fryser fast där heller i och för sig. Men ja, det är ju ändå värt att nämna.
Resten av bänken såg ju också väldigt bra ut, tyckte jag, mot Boys.
Ja, Aqua och Dennis Olsson. Dennis Olsson fick väl inte all speltid, vilket ju säger en del, tycker jag.
Och nu kommer ju Tsuka tillbaka, Ravi Tsuka, som har spelat samtliga matcher och kommer tillbaka efter sin avstängning som mittback. Så att, där finns ju att ta av just nu. Är man ju väl, det är väl bara Viktor Göransson och Jakob Fölkerling Persson som är på den tråklistan, skadelistan. Och det med den, man brukar säga liksom ett tecken på hur, liksom, det är ingen garanti, men det är ett tecken på hur stark en trupp är lagd. Det tittar man ju alltid på bänken också.
Och det ser man ju också. Jag vill bara säga det att Kasper Widell, som han hade två jättekorta inhopp innan den här matchen och går in och spelar derbyfotboll i 95 minuter och är väldigt stabil. Så det är också ett sundhetstecken och ett tecken på att organisationen sitter och så, att man kan stoppa in. Boys har gjort likadant. De har ju bytt mittlås inför den här matchen och inför andra matcher, och det ser ungefär lika bra ut varje gång.
Och när ni har delgett det här så kan jag konstatera att vi har två nordvästskånska lag som är med uppe i toppen av tabellen med nästan hela trupper och som dessutom har gjort en varsin, ja, nu höll jag på att säga blixtvärmning, det är ju sant, men det blir ju en lek med orden där som jag försöker hålla mig borta ifrån, men de har ju bokstavligen gjort en varsin blixtvärvning.
Ja, det har de. Viktor Blixt, 18 år, högerback från Österlen, och Jakob till HIF då, och Jakob Blixt till Landskrona Boys. Några år äldre, född 96. De är alltså bröder. Det finns fler bröder där, bland annat en högerback, Oskar Blixt, 22 år, som Viktor Blixt har konkurrerat ut i Österlen. Men nu ska Oskar Blixt få sin chans i Österlen på högerbackspositionen. Deras pappa spelar i Trelleborgs UEFA-cup-lag mot Blackburn 94-95 exempelvis. Så att det är en fotbollsfamilj. Och det är ju andra klubbar som har ryckt i båda de här spelarna. De har gjort det väldigt bra i efterhand.
Och Viktor Blixt får en av de mest erfarna i hela ligan som läromästare, nämligen Andreas Landgren på högerbackspositionen. Och Viktor Blixt, när jag pratade med honom igår, han var ju också inne på det. Jag ser verkligen fram emot det, att få konkurrera med Andreas Landgren och då framförallt inledningsvis suga åt sig av information, lära sig, inte minst det defensiva arbetet som han pratade om.
HIF har ju precis börjat. Det är det som är intressant med de här värvningarna med Dennis Olsson då inför säsongen och så nu Viktor. Det är ju att HIF går i spåren av Landskrona Boys. Det Landskrona Boys har börjat med på en lägre nivå. Att hitta spelare i lägre serier och försöka förädla. Och det är ju intressant, men man ska ju också veta det och liksom alltså att, hur man ska hantera de här sortens spelarna och att de behöver en viss sorts, ja, men ska vi säga, både anpassning till träningssituationen. Och det kan gå jättebra, det kan gå smidigt, men det kan ju också bli så som Dennis Olsson som har fått säsongen tyvärr. Jag hade så jättemycket fotboll i honom och gjorde ett kanoninhopp i kuppen mot Häcken, om ni minns det, på Hisingen. Gjorde mål där för mig. Och sen så har han sett bra ut på träningar men haft svårt med det med skavang. Väldigt hackig säsong. Så att det tar ju tid och Det är lite chansning också om man inte börjar på, som Boys har ju haft fördelen av att spela in det här laget, de här spelarna, på en lägre nivå än Superettan. Viktor kommer in direkt till en Superettan-miljö som egentligen förväntas vara en allsvensk miljö. För det är där HIF vill vara. Och det är ett steg att ta, det är det ju. Och jag vet inte vilken jag vet att om det var Jocke Persson i Varberg som sa att det kanske inte alltid räcker med att ta en spelare från Division 1 för att göra honom till allsvenskan. Man får ta en handfull och i bästa fall så blir en av dem slå ge, eller alltså kan gå in i en allsvensk trupp och göra jobbet och glida in sömlöst.
Intressant. Viktor Blix, det är ju att han är ju ung och började spela högerback först förra året. Det var Agim Soppi för Boys-tränaren som skolade om honom. Han har skolat om några yttermittfältare/ytterforwards till ytterbackar och enligt Agim Soppi så fanns ju allsvenska klubbar med i bilden, Sirius bland annat och Kalmar visade intresse. Och när jag hör mig för bland folk som har väldigt bra koll på ettan så trodde de att Viktor Blix skulle gå direkt till en allsvensk klubb. Men det är ju också som man är inne på, HIF är ju någonstans en allsvensk klubb och nu får han en tid i Superettan där det kanske är lite lättare att liksom akklimatisera sig. Så att så här på förhand verkar det vara som ett liksom klokt klubbval.
Varför värvar Boys Jakob?
Dels är han ju användbar både på, som åtta, alltså som innermittfältare. Inte i Zuma Almandjed-rollen utan i Filip Ottosson eller Filip Olsson-rollen. Och han kan gå på båda kanterna som ytterforward. Och där behöver de lite till. Oskar Petersson har startat alla matcher utom en, tror jag. Och har inte glimtat till i alla. Linus R. Olsson har ju varit inne på, skadedrabbad. Erik Persson tillbaka, men han ska ju gå som nia.
Victor och Kevin Ekholm. Jensen kan vara på väg bort efter den här säsongen.
Ja, exakt. Och Viktor Ekblom har ju kommit in några minuter som ytterforward och så, Niklas Nilsson också. De är egentligen också nio och ska ju kanske rimligtvis inte ligga på nivån att de startar. Så att, en användbar spelare som har förflutit i Malmö FFs akademi och gjort det bra nu. Hans två senaste säsonger i Österlen har varit väldigt bra. Och enligt Agim Soppi då, som jag pratade med, så var Degerfors där och ryckte i honom. Och det är väl någon form av kvitto. Så att det är en spelare som har ganska mycket i sig, som inte har fått ut allt på seniornivån. Och han ska nu kunna gå in och konkurrera om speltid redan här och nu, i min bild i alla fall.
Är det en poängspelare med tanke på några av de positionerna som du nämnde? Som
han på den nivån han har varit nu så har han varit en poängspelare. Sen har han ju aldrig spelat så här högt, för han har mest hållit till i division 2 och varit en vända på college och så. Så att, en bra vänsterfot sägs att han är en väldigt bra frisparksskytt också. Nu vet vi inte om han går mest som ytterforward eller som mittfältare, men på mittfältet finns ju Filip Olsson som har kopplat samman med andra klubbar också. Så att, en långsiktig värvning.
Ytterligare en aspekt här nu när vi har tagit respektive lags värvning är ju att fönstret är stängt.
Men det är svenska, ja. Det kan ju fortfarande hända grejer med Danmark okay.
Och det
så vidare.
Finns alltid kontraktslösa spelare. Det såg vi i fjol när Skodran kom in, Maholi, i HIF.
Skodran, ja. Just det. Det var ju en parentes. Det var ju inte många minuter
han spelade. Finns ju alltid så fullt. Det finns ju ännu fler kontraktslösa spelare idag som går runt och letar jobb.
Så får man fylla på med dem efter transferfönstrets stängning? Har de inte reglerat det?
Har de det? Ja, då lägger jag mig platt. Ursäkta min okunskap.
Tror det.
Så det är fortfarande inte säkert då att Anthony van den Hurk kommer att spela hela säsongen och att Kevin Jensen kommer att spela hela säsongen?
Nej, det är som sagt, utländska fönsterna stänger ju månadsskiftet augusti-september, de flesta, och sen är några som stänger någon vecka in och en bit in i september och så. Danska fönstret är exempelvis öppet och jag kan tänka mig att det finns danska klubbar som tittar på Kevin Jensen.
Och det och... ryska fönstret stänger någon gång i februari.
Det är alltid öppet väl?
Ja, men det är ju, om man tittar på de här båda klubbarna, Landskrona Boys, sett till den målsättning man har, om man är på väg med råga att uppfylla den, så har man råd, kan jag tycka, någonstans kanske att släppa. Och just med tanke på värvningen också av igår, Jakob, då tycker jag, då förstår jag liksom, alltså, att man känner kanske att man har råd att släppa Kevin Jensen i detta läget om man får en vettig summa. Absolut, för Boys behöver ju pengar också. Medan HIF, det är ett annat dilemma där, om det skulle komma även... Jag tycker fortfarande att HIF, med tanke på deras förre ekonomi och att de är skuldsatta, lätt för mig att säga ute, eftersom man kanske då säljer bort en del sportsliga ambitioner. Men får man ett bra bud på Anthony van den Hurk innan internationella stänger här, då tror jag faktiskt att man ska överväga att sälja.
Jag är inne på samma linje, och nu har man ju Kajalainen också som man kan addera här, om man har Assad. Vi vet att han har en ganska enorm skadehistorik, men i alla friska så kan det ju bli så att Kajalainen eller Assad bänkar, så det är ju två ganska bra forwards ska det vara i alla fall på den här nivån, så att kanske att man skulle kunna sälja honom för en vettig summa, alltså Hurk då, och ändå ha ett ganska bra anfallsvapen där framme. Kevin Jensen, jag tror, alltså, om jag har förstått det rätt, så tror jag att Boys kommer att göra väldigt mycket för att ha kvar honom säsongen ut, och kanske att om det nu är någon utländsk klubb som säkrar upp hans rättigheter, det sker ju då och då att klubbar värvar en spelare, men sen kommer han när säsongen är över. Jag tror att Boys kommer jobba ganska hårt för det om det skulle komma ett bud att säkra honom nu då, men han spelar med säsongen ut.
Och i Hurks fall så är det ju så här att han är 28 år. Han har inte så många år kvar på det. Han måste försöka dra in en större summa pengar på sin fotboll. HIF vill förlänga, det vet vi. Det har sportchefen Andreas Granqvist sagt. Men det är ju också så, liksom, Anthony har ju som sagt ambitioner. Går HIF upp, fine, då stannar han. Han har ju faktiskt ett år kvar på kontraktet. Men med ett halvår kvar nästa år så får han börja prata med andra klubbar ju. Och jag kan inte säga att han kommer förlänga eller inte, men att han är intresserad av att få ett stort kontrakt med tanke på hans ålder, det är jag helt övertygad om, att han inte kommer spela för billig peng. Lika billig peng som han gör nu.
Jag håller med, det är en helt annan dimension som man får väga in i det, och säga att han stannar säsongen ut, HIF går upp. Han kan lika gärna lämna till vintern just på grund av det du säger, Marianne. I Kevin Jensens fall så tror jag att, säg att Boys skulle gå upp till Allsvenskan, då tror jag inte han vill något annat än att spela allsvensk fotboll med sin klubb, Landskrona Boys, och han kommer ändå ha tid att tjäna sina pengar sen. Så det är lite olika ingångsvärden. De är ju i olika skeden i sina karriärer, och Kevin Jensen har ju tydligare band till sin klubb än vad Anthony van den Hoek har.
HIF kan ju inte sitta och vänta ut för att sälja vid rätt tillfälle. Sen ska de ha bara betalt såklart, och inte slänga bort sin eventuella allsvenska plats eller jakten på den allsvenska biljetten för en sportstyver för kaffepengar. Då gör man rätt i att behålla honom om man bara får en massa skamben såklart. Ju. Men kommer det ett vettigt marknadsmässigt bud så ska man nog överväga att sälja, tror jag.
Ja, vi får återkomma i ämnet Hurk Jensen, vad det lider. Det kommer vi inte att bomma. Det är vi med på de bollarna. Men jag sitter med ett stort block här framför mig. Vi ska hinna få med en annan spännande, ja, vad ska man säga, historia. Ser ni vad det står här? Nu vinklar jag upp dig i kameran för Erik och Marian.
Då tabeller där.
Ja, halvtid i Superettan. Håll i hatten nu. Så här tippade media att det skulle sluta. Nu kan det fortfarande sluta så här. Det är 15 omgångar kvar. Men HIF vinner, Sundsvall 2, Falkenberg 3. Vi hoppar över ett gäng lag här sen. Ner i slutet av tabellen då. 13:e plats Värnamo, 14 Landskrona Boys, 15 Vasalud, 16 Norrby. Andra laget där uppe i Borås. Och vilka leder serien efter 15 omgångar?
Norrby.
Norrby är etta. Tippade 16 alltså. Värnamo, nykomlingen, ligger tvåa. Tippades 13. Boys, trea nu. Tippades tredje sist. Det är rena upp- och nervända världen. Hinner det,
det
här?
Det är HIF4, så de motsvarar förväntningarna bäst då, kan man säga. Eller?
Ja, det kan man säga. För de ska ju vinna serien, och det kanske de gör till slut. Men kommer tabellen att vändas rätt? Och jag blippar med fingrarna här innan serien är slut. Knappast, va?
Jag tror inte Norrby blir sist alltså. Jag tror inte Värnamo blir, vad var det, 13, och jag tror inte Boys blir på 14 plats. Så att, det är som vanligt, de här tipsen blir, nej, de blir aldrig rätt. Det är som med betygen. Det blir aldrig rätt.
Men man vore, vi hade saknat kryddan om vi inte hade fått gissa lite.
Ja, absolut,
jag vet, verkligen. Men man måste ju ändå få kredda, och så länge Norrby håller det här, det är ju vansinnigt imponerande ändå. Och Värnamo Boys nykomlingar, att HIF är där, det ska de ju vara.
De har ett par spelare, Norrby, som flyger, som gör sig till att laget flyger, som är inne i zonen nu. Värnamo har ett bra grundspel, det såg vi på Olympia. Det var fullt rättvist att man vann där i en väldigt bra fotbollsmatch.
Nu tappar man lite spelare.
Ja,
till Blåvitt. Ja. Men man får in en bra spelare, man lånar in Hugo Andersson från MFF som ersättare.
Sen ska vi inte glömma det laget som jag tycker är otroligt stabilt, som har varit där liksom, som kommer vara med, som bara tuggar poäng. Har de en dipp så är den inte speciellt så. Det är ju Trelleborg. Jag tyckte de var imponerande i derbyt, hur de utmanövrerar HIF där. Och de tog väl också in lite folk igår, va?
Mohamed Sayed från Sirius, det är som ingen, straffkung i Allsvenskan förra året. Eller i Sirius,
men det är en jättebra värvning på den här nivån ju.
Ja, de har ju kapitala Melby Gård också. Det är väl den klubben som verkligen konkurrerar med HIF när vi snackar löner och sånt. Kollar man på pappret där så är det ju många, många profiler och många spelare som egentligen borde vara på högre nivå. Så där finns ju väldigt mycket att ta ut.
Och där kommer lag som kommer att röra sig, börjar liksom, HIF har börjat röra sig, Trelleborg har varit där nu ett tag. Jag tror fortfarande att Sundsvall kan börja röra sig uppåt. Jönköping tar sina poäng. Värvade in Jonas Barni nu, sa jag.
Klassvärvning.
Ja.
Alltså... Men man tappade Mustafa Seydan då. Men det är klart, Jonas Barni in, det är ju klass på den här nivån.
Trelleborg tippades 4, ligger 5. Sundsvall tippades 2, ligger 6. Men det finns faktiskt två positioner där media har dyngkoll, verkligen. Hade det från start hela vägen här.
Är det J Södra och Geis eller?
J Södra tippades 7, ligger 7. Och Vasalund tippades 15 och ligger 15. Däremot kan man ju undra. Falkenberg tippades 3, ligger ju, jag ska inte säga toksist, för man har bara en poäng upp till Vasalund, men 12 poäng på 15 i omgångar. Ex-allsvenska Falkenberg som ju sparkade Hasse Eklund tidigare. Det kan bli rena flödet rakt ner i ettan för.
Ja, det är ju lite så som klubbar som Öster, Trelleborg, Mjällby, Ljungskile och så vidare och så vidare.
Men det kan vi ju strunta i, för att för vår del så lär det ju bli ett jäkligt coolt race i höst. Uppe med våra lag.
Ja, jag vill bara säga det. Jag tycker Boys, nu har de ju förlorat 2 raka matcher, och det är lätt att prata om att ja, men nu kanske tiden där uppe är över, men då ska vi ha med oss att de fallerar ju inte mot Västerås när de förlorar, och sen tycker jag att de gör en bra match i derbyt, så att spelet talar ändå för att de ska vara kvar där. Sen kanske de inte håller tredjeplatsen, det får vi ju se, men att de är kvar där och fightas på riktigt.
Jag hakar på din kommentar där, Maria. Norrby leder på 30 poäng, Värnamo också 30 poäng, Boys 28 poäng, HIF 27 poäng, Trelleborg 26 poäng, litet hopp ner sen till Sundsvall på 22 poäng. Men vilken toppstrid det är nu, och förmodligen kommer att vara ett bra tag till, om nu inte ett lag lyckas rycka ifrån.
Man brukar säga att 60 poäng är ett riktmärke för att gå upp i vanliga fall. Nu är det väl lite grann mer öppet, för jag tror att det är väl, hur många förluster har de där, Mattias? Jag har inte tabellen framför mig.
Ja, nu har jag inte skrivit upp det här. Nej, men det är väl tre förluster. Jag säger tre här och så kollar jag upp det snabbt.
Men
för 60 att säkerställa
ändå, säger tre poäng mindre. Du måste nå upp på 57 kanske. Någonstans mellan 55 och 60 poäng för att vara med om de där tre toppplatserna. Skulle tro ändå att det slutar med att du måste ha en 60 poäng för att... Det innebär att på 15 matcher så måste det HIF till exempel och Boys då åtminstone vinna 10 av 15 för att kunna vara med och bråka ända in i kaklet. Skulle jag tro, tippar jag.
Det känns lite som ett getingbo. Det vore kul om det många av de här lagen är kvar där uppe. Förra året så hade ju alla räknat hem allsvenskt avancemang för Degerfors i typ augusti. Nu blev det lite spännande till slut ändå.
Varberg åter innan.
Ja, Halmstad vann ju faktiskt Superettan förra året, men då kändes det någonstans ganska länge solklart vilka som skulle ta de där första platserna. Nu så är många lag om det, känns det som.
Det här kan ju faktiskt vara en, så att vi sitter där i slutomgång i november är det väl, och börjar titta liksom på vad som har flera skärmar uppe och vad som händer, hur går det där, och ena sekunden är ett lag uppe på trillar ner på kvalplats eller under kvar. Jag kan mycket väl tänka mig att det blir så under kanske till och med sista omgången, sista två, tre.
För det är ju faktiskt bara vi som tittar på tabellen, för det gör aldrig spelare och tränare, så jag måste få prata om det.
Det och betygen struntar man fullständigt i, det tittar man inte på.
Jag ska bara säga det kort och gott också, att Norrby, Värnamo, Boys, Trelleborg har alla tre förluster var. HIF har fyra förluster.
Ja, och HIF bröt en trend nu, att man äntligen slog ett lag som ligger ovanför dem i tabellen. Det har man inte gjort tidigare under säsongen.
Vi börjar närma oss slutet. En liten blick framåt här bara. HIFs kommande spelprogram. Akropolis borta på lördag. Sen har man, och nu pratar jag i allsvenskan, nej, Superettan pratar jag. HIF möter sen Vasalund innan det är dags för nytt derby då i Landskrona. Och Boys ska då möta Västerås hemma. Och sen har man Värnamo borta innan man då har HIF hemma. Så att det är snart derby igen.
Och kuppen nästa vecka också kan vi ju flika in. HIF har väl Eskilsminne, grannen här i Helsingborg. Och Boys har Viken, inte Höganäsviken, utan någonstans uppe i Bohuslän. Något division 4-lag om jag har förstått det rätt.
Och vi ska inte glömma, vi har ett nordvästskånskt lag till som ska...
Mot Norrby. Ängelholms FF mot Norrby.
Jajamän.
18.30 på onsdag eller tisdag, jag kommer inte riktigt ihåg, men det är ju en match man hade velat se.
Den kom du ihåg i alla fall.
Ja, det kommer jag ihåg. Riktigt fina matcher.
Snart derby igen.
Jag längtar.
Ja, det hade jag jättegärna fått vara. Många derbyn.
Jag tror det är ett U21 derby också, typ 24 augusti.
Är du kvar i tjänst då, Majan, eller har du gått på semester?
Nej, jag har gått på semester. Jag tänkte att jag tar ledigt nu och sen så kommer jag tillbaka någon gång i september. Och sen har man oktober kvar när upploppet börjar.
Smart!
Så missar man inte godbitarna. Man har kaka, man äter kakan och har den kvar.
Ja, du började ju tugga på kakan då med första derbyt. Så du har ju verkligen krattat för dig. Bra där, Marian. Bra, Erik. Tack till er som har lyssnat, inte minst. Nu ska vi försöka hålla igång podderiet med mer kontinuerlig fart. Det kan vi väl utlova.
Ja, absolut. Men någon form av brasklapp att vi vet inte om det blir varje vecka eller varannan vecka. Men det ska ju inte gå 2-3 månader som det gjorde nu.
Och detta är ju också en derbyspecial. Det är inte så att vi kommer prata om både HIF och Landskrona. Jo, en gång till kommer vi ju göra det förstås.
En gång till, ja.
Det här är ett undantag. Det är två undantag på 30 omgångar. Annars är det så att ni ska få varsitt podd, ni som håller på Boys respektive HIF.
Det får bli de sista orden. Det blev mycket att ta igen och i kapp och hantera, och vi har försökt göra det så bra vi kan. Några avslutande ord från er, förutom tack och hej?
Jag hoppas på 3 poäng. Det gör jag alltid.
Erik?
För alla lag då? Eller?
Nej, ja, rent generellt i livet hoppas jag på 3 poäng alltid. Yeah. Alltså det siktar man ju alltid på, eller?
Ja, men det gör man ju. Jag skriver under på det.
Och jag tackar för er uppmärksamhet och hälsar er välkomna tillbaka snart igen.
Låter som att du nöjer dig med kryss med allt som händer i livet, eller?
Ja, jag har fått lära mig. Nej, jag kan inte säga så. Jag är inte de här. Jag gillar inte de här ordvitsarna med att kryssa sig fram i livet. Men ibland är ju livet så. Så att, ja, jag tar väl kryssen jag då. Och så säger vi som Arne Hegerfors sa en gång tiden. Kryssa lugnt då.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.